Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Standupen är bara på något sätt, det är det, jag följer den riktningen, och på något sätt ibland så gör jag en avstickare till någonting. Men standup är ju, det är det jag gillar med det också, att, och det återkommer väl till det här att det finns ingen gräns för hur mycket jag får utvecklas. Det är ingen filmfond som måste gå in med pengar för att jag ska få göra standup. Det är ingen, det är inget bidrag eller stipendium som ska beviljas. Det är ingen producent som måste sköta sitt jobb för att jag ska kunna. Utan det är bara jag, liksom.
Frågan jag ställer mig är liksom varför man skulle fantisera om den man är ihop med. Alltså någonting som man har. Alltså, det heter ju fantasi av en anledning. Det är som så här, jag fantiserar om pengar. Okej, hur mycket pengar då? 400 kronor. Tänk.
Han verkar ha ett nästan orubbligt driv. Redan som 11-åring i pojkrummet i Helsingborg började han träna på att underhålla. Träna, träna och träna. Men så har det också gått otroligt snabbt för Carl Stanley att bli en av våra mest etablerade komiker. 24 år gammal har han redan haft 2 utsålda turnéer runt landet, vilket i sig kanske inte är så unikt, men att båda visats på SVT, ja, det finns nog få 24-åriga stand-up-komiker i världen som lyckats med att ha 2 så kallade specials visade i statstelevisionen. Han började dock som komiker, och vad som föranledde att han la korttricken på hyllan, samarbetet med kollegan och P3-profilen Marcus Berggren, Carls stränga och lillgamla framtoning som 19-åring bland andra komiker, och huruvida han redan tackat nej till ett stans, det reder vi ut i Värvet avsnitt 451 med Carl Stanley. Du, exakt vad gör du nu för tiden?
Jag poddar vidare med Tombola.
Som du gör med Marcus Berggren, för den som inte har hört.
Precis. Och sen så skriver jag på grejer, typ stand-up och sådär. Jag springer lite för att för skallens skull. Det har jag börjat med nu. Det var ett bra tips. Och sen, det är det. Gå ut med min hund, är med min flickvän.
Du har en egen podcast och en egen YouTube-kanal.
Ja, precis. De är lite så här, de är lite elakare mot än de poddarna jag har med folk, kan man säga. Eller Carl Stanley podcast, som är att jag sitter och pratar själv i 20 minuter. Den gör jag lite när jag har lust. Men jag tycker om den, men det är också någonting som gör att den ofta får stå tillbaka när jag tycker att jag har annat för mig. Och sen så har jag väl också någon slags förhoppning om att få börja gigga igen. Jag skriver varje dag, skriver jag typ 1000 ord stand-up liksom. Eller så här, kladdar på premisser och sådär liksom. För att hålla det igång. Eller känna att då kanske jag har lite försprång när vi väl får börja köra igen. Så det är väl också någon slags syssla.
1000 ord låter jättemycket.
Nej, det är inte så, det tar väl en max en timme. Alltså jag skriver, det är inte så, det är inte välskrivet, alltså det kan man inte säga. Utan det är bara att jag vill få ur mig det. På något sätt, för då känns det som att då har man lite idéer att plocka av sen om något av det skulle vara användbart.
Vi ska återkomma till din stand-up och hur det där går till. Mm. Men nu följer den här nästa fråga platt, vad som händer med alla skämt nu när du inte kan gigga, men de hamnar helt enkelt i ett stort jävla dokument.
Ja, om de är skämt, det vet jag, det är så svårt, för att i och med att man inte får bekräftelse från publiken på att de funkar, så är det rätt svårt att komma fram till om det är skämt på riktigt. Fastän de, något av det borde ju vara det, eftersom att jag har ju skrivit skämt, men jag, det känns inte så förrän ett rum har bekräftat det, typ.
En grej som nästan inga komiker gör, men förr i tiden känns det som att folk som var roliga skrev så här skämtböcker.
Mm.
Så här kardemumma, tänker jag.
Just det.
Utan att någonsin ha läst honom. Men, men det känns så här, vad hände med den konstformen att skriva liksom roliga historier?
Jag vet inte, man kanske skulle ta upp det. Jag funderade faktiskt på det ett tag, att jag skulle testa att skriva nya roliga historier. Alltså såna här, polisen gick in till någonting och så sa de någonting och så blev det något kul. Men det känns också som att fan vad det är. Eller jag försöker se tillbaka på den tiden när folk faktiskt gjorde det. För det måste ju ha varit någon som tog sig i kragen, satte sig ner och bestämde sig. Nej, men nu ska jag komma på roliga historier.
Norsk Hydro, när de fortfarande fanns, det var ju hela deras liksom marknadsföring att skriva så här, skämtböcker med Norge-historier. Som var liksom ändå, ja, nu visar jag med tummen och pekfingret att de var ändå typ 2 centimeter tjocka, känns det som. Mm.
Shit.
Ja.
Ja, det
men det känns också som att det är ett svårt hantverk, tänker jag.
Ja, det känns ju krångligt, för det måste vara så brett och det måste vara, ja, nej, jag vet inte, vi får se, jag kanske ska ta den konstformen tillbaka.
Ja, men det känns som att tiden är mogen för det. Ja. Men du, och de här grejerna som du gör då, alltså du är ju väldigt stark på YouTube och har minst 2 poddar, tjänar du pengar på något av de grejerna?
Jag tjänar väl, det som vi går och räknar är att vi tjänar pengar på Tombola via Patreon. Men det var en sån grej, för att vi har ingen sponsor eller någonting sånt i podden. Och jag har aldrig haft det, för att jag vet, jag har bara aldrig känt för det riktigt.
Och sen får väl inte Marcus Berggren som väljer på P3?
Nej, så är det nog, ja. Men jag tror att jag har nog mer emot den då än vad han har, faktiskt. Okay. Eller jag vet, jag tycker det är något konstigt med hela den grejen att ens att det går att köpa ens röst på något sätt. Och sen tror jag inte det spelar roll för alla, men för mig gör det det.
Mm. Du pissar ju mig rätt
nej,
i ansiktet.
Nej, men det är klart att jag inte gör. Utan på något sätt så... Jag vet inte, jag har bara aldrig känt för det. Och sen så när man sysslar med humor också så tycker jag att då är det så jävla lätt att man säger någonting som någon tycker kan vara känsligt och som de inte vill att deras företag ska blandas med. Och så säger de upp det och då har man inga pengar. Istället för att Patreon då är att våra lyssnare, eller ganska många av dem, några av dem ska sägas, lägger liksom $1 per avsnitt och så får de extra material och sådär. Och det tycker jag funkar mycket bättre, för då bestämmer ju de hur det känns och hur det ska vara och sådär.
Mm. Men det, gissningsvis, det är liksom inte en fullgod lön för er båda?
Nej, alltså min huvudsakliga inkomst är ju stand-up. Och det har ju varit det jag har velat också. Sen nu när det blev pandemi så har man insett att det kanske inte var så jävla smart. Mm. Men jag tycker, annars tycker jag att det är ganska smart.
Mm. Men alltså, jag menar, du är ju väldigt produktiv på YouTube också. Är det inga så, har du valt bort att ha reklam
för? Nej, men det finns reklam och det kommer in lite pengar då och då. Men jag har inte så mycket tittare att det... Jag tror inte jag är så clickbaitig heller. Jag gör liksom inga vidare ansatser för att växa där, tror jag. Utan det är bara om jag kommer på något kul koncept så är det så här, men det kan vi göra ett tag. Mm. Och så gör jag det.
Ja, nu reser du ju världen runt.
I Google Maps, exakt.
Ja, ja.
Att folk får önska olika städer eller sådär. Så då går vi dit och kolla.
Jätterolig idé.
Tack.
Mm. Hur kom du fram till den?
Jag har nu haft den ett tag i huvudet liksom. Men inte haft liksom riktigt den tekniska lösningen klar för mig med green screen och sådär. Och jag försöker ofta hitta ett ganska effektivt så workflow innan jag kör igång med grejerna, för att det inte ska bli så här att man upptäcker, ah, okej, det tog 5 timmar att klippa. För då betyder det att jag kommer aldrig göra det här igen. Så jag försöker göra det väldigt enkelt för mig, just för att jag ska palla göra om det.
Mm. Men, och de är väl, alltså det känns som att du klipper dem rätt hårt.
Mm. Ja, de är ju långa. Alltså, ska man gå runt i Ljubljana, jag går runt och tittar i liksom 40 minuter, 45 kanske, så klipps det väl ner till 10-12 kanske. Mm. Något sånt.
Ja. Kul.
Ja.
Produktiv du är.
Ja, man får försöka. Jag gör mitt bästa.
Berätta om din studio.
Mm. Den skaffade jag precis innan pandemin slog till. En liten, eller det är inte en studio, de som hyr ut den vet nog inte att jag har en studio där, utan det är ett kontor som ligger i något hus där det är lite pizzeria och lite bageri och sådär. Så det är inga andra kreativa själar där, vilket jag tycker är ganska skönt. Och där...
Det är inte ett workspace.
Nej, det är verkligen inte ett workspace. Jag pratade med han, mäklaren, som hade då, och sa, men du kan få komma in här i stan till det här stället. Här har vi många kreativa. Kan ni samarbeta? Bara, nej, jag vill inte prata med någon. Jag vill bara vara här själv. Så där har jag liksom... Jag har byggt upp någon streamingstudio liksom, och vi filmar podden som vi då släpper för våra patrons till exempel och sådär. Och så har jag, så jag kan göra de här Google-filmerna och podda och spela gitarr och allt för jag sysslar med.
Så du har en green screen?
Ja, jag har en sån här liten som man fäller upp. Den passar mig. Det är någon streaming-grej. Mm. Sådär. Men den är som en roll-up typ. Fast bredare.
Cool.
Mm.
Skulle jag också kunna ha här?
Ja, det skulle du kunna ha.
Måste jag skaffa?
Ja, det måste du.
Ja. Mm. Och var ligger den?
Den ligger i... Vad blir det? Johanne Lund heter tunnelbanestationen. Så det är precis efter Vällingby.
Ja, ja.
Och
ja,
jag bor i Hässelby strand.
Just
det. Så det är nära hem.
Du är Västerorts näst kändaste komiker.
Ja, precis. Efter Bettan.
Ja, Bettner alltså. Exakt. Och apropå honom så har ju du en show uppe på SVT just nu. Och då hörde jag precis Magnus Bettner i Gott snack om att sälja specials till TV. Och han sa ju liksom att han har slutat med det för att man får inte så mycket pengar och de lägger sig i väldigt mycket och sådär.
Mm.
Hur var det för dig när du faktiskt har en special på SVT?
De la sig inte i alls faktiskt. Inte vad jag vet, men det blev som jag ville att det skulle bli. Sen har jag rätt i det att det är ju inga, det är inga feta pengar liksom. Men jag någonstans så tänker jag inte riktigt på det så, utan att det är liksom specialen är att, tycker jag, att man, det är det man ger tillbaka till publiken. Det har, den har de finansierat genom att komma på turnén till exempel. Eller så känner jag i alla fall. Utan jag vill bara, det är därför jag släpper den på SVT också, för att jag vill att den, alla ska kunna titta, för att det, det fanns olika streamingtjänster och sådär som alternativ, men jag känner att det är något fint med att alla kan se det liksom. Mm.
Och kanske också bäst för dig.
Ja, det, precis. Så kan man ju också säga att det är ju, alltså min första special sålde ju garanterat en väldigt stor del av biljetterna till den andra turnén liksom. Mm. Så
och,
blir det.
Och den la du ut själv på,
nej,
YouTube?
Nej, den var på SVT först.
Ah, okay. Mm.
Och sen la jag ut den på YouTube. Och det kommer, den här som jag släppte nu kommer nog göra ungefär samma resa.
Mm, jag förstår. Mm. Så att de köper helt enkelt visningsrätten?
Precis, och de äger ju inte materialet. Men de får ha den i ett halvår eller vad det nu blir.
Mm. Jag tänker så här... om dig, att du är ju liksom, du känns så fruktansvärt målmedveten. Är det liksom, känner du att du bottnar i det?
Ja, det tror jag. Eller det är, ja, jag vet ju ganska noga i alla fall vad jag vill. Sen vet jag framförallt vad jag inte vill, tror jag.
Okej. Okay.
Så jag tror mer att det handlar om det, faktiskt.
Vad vill du inte?
Ja, men jag vill inte... jag vill inte vara någon kändis så liksom. Det enda jag vill egentligen i mitt jobb är att göra stand-up för folk. Skriva nya shower och åka runt. Sen vill jag podda med Marcus också. Och idag vill jag vara här med dig. Mm. Men i övrigt är det inte så mycket som jag känner att jag verkligen så här, känner passion inför. Eller vad man ska säga.
Okej.
Okay. Typ.
Mm. Men vad lägger du i begreppet kändis då? Alltså, du vill inte vara med i...
Jag vill inte vara med i den här jävla docusåpan som utspelar sig där någon är... någon, det går så där. Jag vill inte vara med i någon liksom liga så, någon tabell där det avgörs vem som är var och där man jämför olika följarsiffror och sponspengar. Alltså jag är inte... jag vet inte. Och sen går jag inte på så biopremiärer och sån skit. Men det är kanske inte så många som gör ändå.
Varför gör du... alltså nu är det väl inga, men varför gör du inte det?
För att det, på något sätt så får det mig och... jag tror att varenda gång... jag har varit på några såna... alltså inte biopremiärer, men på event där det känns som att... men jag är här för att jag är känd eller offentlig på något sätt. I alla fall i någon grad. Och då har jag känt, det har känts så jävla märkligt. Det har känts som att vara en sån här liksom kejsare i en bärstol som tittar ner på folket liksom. Så det kanske är att jag vill, det är säkert någon narcissistisk anledning, men det är antagligen att, så här, att jag i alla fall vill lura mig själv att jag har båda fötterna på jorden. Så kanske det är.
Okej. Okay. Mm. Du kan ta, skulle du säga att du är en arbetargrabb?
Nah.
Du kan ta medelklassgrabben ur Helsingborg, men du kan inte ta Helsingborg ur medelklassgrabben.
Så är det nog. Ja. Det skulle jag nog säga.
Ja, ja, jag fattar. Men, och, så att det du vill, det är att göra stand-up och göra podd med Marcus Berggren.
Mm.
Och, and that's it.
Typ.
Okay.
Eller det, ibland kan jag få någon annan idé att jag vill skriva någonting, någon serie eller någon bok eller sådär liksom. Vad det nu skulle kunna vara. Eller att jag vill utveckla andra grejer och så. Men det är liksom det som känns mest givande är ju att skriva och göra stand-up.
Mm.
Liksom.
Alltså, har du nu så, det lät ju lite grann som att du tvingar dig att vara produktiv nu när du inte giggar.
Ja.
Men har du haft perioder när du inte har kunnat skriva?
Ja. Ja, ja, det kommer ju hela tiden att man känner sig liksom kass bara, eller så här, inte vet hur man ska få ihop det och vad är det som händer nu. Men det är också en del av det typ. Det är ju det som är, det är inte jobbigt att ha det här jobbet när det går lätt liksom. Så det man får betalt för är när det är krångligt, känns det som.
Mm.
Typ.
Ja, och för att jag tänker så här, i min då lilla fördomsprofil som bara innehåller det här med målmedveten i princip, så är det ju det att du liksom, alltså, hur gammal var du när du bytte från trolleri till stand-up? Var du 16 eller 17?
17 tror jag.
Okej. Okay. Mm. Vad fanns det ens så skämt om när man är 17?
Jag vet inte, jag hittade något gammalt sätt på någon hårddisk som jag körde på The Tivoli i Helsingborg. På stand-up-klubben där Martin Svensson, som är vår lokala stand-up-king, liksom, han lät mig komma på och gigga varje gång. Och så tittade jag på, och det var ju väldigt mycket imitation liksom av andra. Ja, men att det var inte, jag hade inte snott skämt liksom, men det kändes som att jag hade sett, ja, men vissa skämtar om kungen, då ska jag göra det. Vissa skämtar om Zlatan, då ska jag göra det. Och så var jag tjock, bara, då ska jag skämta om att jag är tjock och sådär. Så det var ju väldigt låg densitet, skulle jag säga. Men det var ändå, det var nog mer att jag verkligen kände att så här, fan vad sjukt att jag får stå här och säga vad jag vill så länge de skrattar.
Mm.
Så det var nog mer det som drev mig liksom. Och sen fick jag ju rota som fan i livet för att hitta något att skoja om.
Ja, men det är det jag tänker på något sätt.
Ja, man får ju, det blir ju lättare på det sättet när, i och med att jag blir äldre och man får något slags liv och sådär.
Flickvän och hund och...
Flickvän och hund, ja men precis, du hör ju själv. Det kommer ju uppstå en massa problem som jag kommer behöva lösa, och då kan jag prata om det. Men då var det ju, som du säger, då fick man spela lite vuxnare än vad man var, och man fick krångla sig ur, ja, jag vet inte.
Mm. Men, du minns ditt första gig, antar
jag? Ja, det gör jag. Men det första gången jag testade stand-up, det var då innan jag hade lagt ner med trolleriet, men då var jag på Kalor i Göteborg, någon liten grej där de hade något quiz innan, något sånt. Det var någon som gick runt med någon mick och höll quiz, och det var fullt liksom. Så vi var så här, fan vad fett, vi ska köra stand-up sen. Och sen så när stand-upen började så gick alla utom tre, tror jag. Och så skulle jag köra 3 minuter och det gick åt helvete. Men det var ändå fett liksom.
Mm. Och för det där tänker jag mig, om det går åt helvete när du gör det första gången liksom, då tänker jag så här, då måste du gå hem till skrivbordet och bara, vad fan.
Mm. Ja, det måste jag ju. Fast där var det nog att jag ville bara testa en gång. Det som på riktigt väckte så stand-up gnistan var att jag bestämde mig för att jag skulle sätta upp en egen trolleriföreställning i Helsingborg.
Du måste ju ha varit lite känd då liksom, för du var Sveriges yngsta magiker, liksom medaljör typ.
Jag tror också att när man är i sin hemstad så har man rätt mycket, alltså så här, 6 degrees of separation. Om man bara drar ut alla de trådarna så är det fan, det fyller nästan en soloshow liksom.
Mm.
Så vi skulle egentligen gjort 2 stycken, men vi sålde för lite biljetter så vi gjorde bara en. Men då hade jag, i den showen så hade jag så här 5 minuter som jag hade bestämt att här ska jag säga mina egna skämt som jag har skrivit. Och så bara la jag ner alla grejerna, körde dem. Och folk skrattade, det var ju mina föräldrars kompisar och mina kompisar, så de var ju snälla liksom. Men de skrattade, och jag minns när jag sa sista skämtet så var jag så här, fan jag önskar att jag hade en timme till liksom. Mm. Så att på scen där så bestämde jag mig typ att jag måste sluta tala och börja med stand-up.
Mm.
Så gjorde jag det.
Och då gick du kurs?
Jag gick en kurs för min kollega Ludde Samuelsson nere i Malmö. Och det var nog rätt bra, eller jag tänkte nog mest, för jag läste massa så här stand-up-böcker och sånt innan kursen, för jag tänkte att nu jävlar, nu ska vi... Så här. Men så märkte jag att de andra som var där var ju mest någon så här föreläsare som ville bli lite roligare, och någon tant som skrev upp sig på alla kurser som fanns typ och sådär.
Det var, jag och David Sundin gick ju kurs på Norra Brunnen också. Det var en väldigt spridd skara kan man väl säga.
Ja, men det är ofta det. Och det var något fint med det också. Men det var ändå att jag fick ju bekräftat, för det som jag fick ut mest av den kursen var att så här, men Ludde jobbar ju som komiker, och han sa att det där var roligt som jag hade skrivit. Bara det blev på samma, okej, men någon som kan det här sa att det var kul. Mm. Då borde det självförtroendet räckte nog rätt långt alltså. Mm.
Ja, för om vi då bara liksom jag håller dig fast lite vid det här med målmedvetenheten. För det känns ju som att den kom ju tidigare också. Jag menar, du började trolla när du var 11 typ, som jag har förstått det. Mm. Hur gick det till? Alltså, köpte du en sån här trollerilåda?
Jag såg en kille på TV som gjorde korttricks i något sammanhang. Och så var det bara, så sa jag så här, men pappa, är det en vanlig kortlek liksom? Och så sa han, nej men det kan inte vara, det måste vara fusk liksom. Det är något... För jag, och då tänkte jag så här, om det är en vanlig kortlek så vill jag lära mig det där. För det är helt sjukt om det där går att göra med en vanlig lek liksom. Och så googlade jag väl lite och så här, hittade någon bok på något bibliotek och så här. Och insåg att men det var nog fan en vanlig kortlek han använde.
Mm.
Och då blev det bara något hobbyprojekt att jag skulle lära mig det. Jag har lätt att fastna i sådana grejer liksom, att jag sitter flera och flera timmar. Jag tänker inte på att jag sitter i 8 timmar och tränar korttrick, utan jag bara gör det. Det är inte som att liksom träna någonting som man inte vill träna i 8 timmar, utan det är bara kul.
Du hamnar i någon slags zon.
Mm, ja. Kan man nog säga.
För det där tänker jag mig, alltså, jag tror att alla pojkar i alla fall i Sverige, kanske tjejer också, har ju fått en sån här trollerilåda någon gång i julklapp. Ja. Och så bara så blir det ju aldrig någonting.
Nej, man ger
det är ett halvt ägg som man kan ta isär, och sen så var det någonting med ringar.
Ja, exakt.
fan vad jag tyckte, alltså vad jag inte hade uthållighet till det, för det hade varit så fett att kunna.
Mm.
Och det kändes också som att, för jag hörde dig tror jag i typ arkivsamtal, att du använder det lite som så här, alltså som någon slags socialt smörjmedel att kunna trolla liksom, för att slippa stryk.
Ja, men då var det så. På högstadiet fanns det de så här niondeklassare som man var rädd för. De var nog snälla egentligen. Men så det gav en lite cred liksom, att man kunde göra lite korttricks och sådär. Att man kunde underhålla lite på rasterna typ.
Mm.
Så. Och det gjorde ju framförallt att man fick någon slags identitet. Alltså, men det är han som kan det där. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad han gör, jag vet inte vad vi ska ha honom till. Men jag vet att han kan de grejerna liksom. Mm. Och det är nog rätt bra i skolan att ha vissa, om man kan spela fotboll eller man kan rita eller vad det nu kan vara. För mig var det i alla fall rätt bra att ha en sån grej som jag säger, men jag vet inte om han är så jävla rolig, men han kan det där i alla fall och det räcker.
Fanns det andra sådana som kunde andra saker förutom då idrott? Det känns så uppenbart, men
ja, men det var väl någon som kunde rita lite och sådär. Nej, jag vet inte, det var nog rätt ovanligt att ha någon sån varietédisciplin på på mitt högstadium.
Och du hade inga liksom trollkarskompisar, utan det var du?
Nej, eller inte i min stad hade jag inte det. Men sen fick jag det via liksom, man åkte på någon sån trollerikongress och träffade andra skitungar som höll på. Så Isidor, som fortfarande är aktiv trollkar, blev en väldigt bra kompis.
Mm.
Någon som heter Noel blev väldigt bra. Alltså jag fick ett gäng sådana väldigt bra kompisar.
Isidor är också lite, eller han är väl lite i gränslandet mellan comedy och...
Alltså han är en väldigt rolig trollkar, så skulle jag säga. Men han är ett trollkar.
Ja.
Sådär. Men det, så de blev ju mina kompisar.
Är det där liksom, för Karl-Einar Häckner är väl också lite så i gränslandet, va?
Han är ju Karl-Einar Häckner bara.
Ja.
Det är ju en egen kategori underhållare, tror jag.
Ja, och han håller på fortfarande, va?
Ja, ja, ja.
Ja,
jajamän.
Höll på i Berlin länge.
Höll på och gör nu det fortfarande lite grann, men så kör han ju på, jag tycker det är väldigt fint, han kör på den Aftonstjärnan i Göteborg.
Okay.
Någon liten teater, jag vet inte hur många stolar det är, men så här 100, och så kör han liksom 50 föreställningar liksom. Mm. Så det är som att det är nästan i hans teater liksom. Det är något mysigt med det.
Ja. Är det av lathet, tror du?
Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att det är av, eller varför skulle man vara lat?
Nej, jag bara tänker att han kunde ju turnera lite.
Men det gör han nu också lite grann. Men jag vet inte, det är något i och med han är från Göteborg. Jag tycker det är fint, han kan vara där och dra i sina snören. Eller vad.
Men hade du liksom trollkarsidoler?
Mm. Och Karl-Einar var ju en sån. Men jag drog mig väldigt mycket till sådana trollkar som inte respekterade trolleriet så mycket. Utan som mer tyckte om att skoja eller kasta grejer och skrika på folk och sånt liksom.
Mm.
Och det var väl också någon slags hint om att det kanske inte är det här vackra liksom pillandet som är det jag helst vill syssla med.
Har du haft en tid när du har skämts över trolleriet?
Jag tror att när jag flyttade till Stockholm och sådär och slutade med det och ville börja göra stand-up, så ville jag göra det tydligt att jag håller inte på med det längre. Just för att det inte skulle bli... Jag ville, för det var rätt starkt satt hos mig, den identiteten. Sen var det inte det för världen liksom, men för mig var det ändå det. Och fortfarande när man googlade mig så kom det upp någon sån här Helsingborgs Dagblad intervju där jag var tolkar och sådär. Så att det ville jag ju ändra helt och hållet. Så det, jag tror inte jag skämdes, men det var då jag kanske inte tog upp det i första hand.
Nej. Har du mejlat TV4 och försökt få bort det här klippet när du trollar för bröderna Timell?
Nej, jag har inte gjort det, utan det som gjorde mig så eller glad, ska jag inte säga att jag blev, men det var ändå en sten som lättade när de blev lite cancelled liksom. För då visste jag att men ingen kommer ta upp det här klippet någonsin. Ingen så här tv-kanal kommer visa, titta vad du gjorde på tv, för då måste ni också avslöja att ni har jobbat med de här svinen i alla år. Så det tyckte jag var rätt skönt. Men det kan få ligga där. Jag är inte dem liksom.
Tills du kom till mig.
Ja, precis. Någon jävligt nu har du förstört allt.
Ja. Ja, det var ju en stark trio måste man säga. Mm. För det finns också något klipp med dig när du så här, kan du förstå tricket, heter det typ. Ja, och så är du är superung
i TV för Helsingborgs Dagblad eller något, om jag får gissa.
Ja, säkert. Ja. Och då sen, alltså eller om man säger så här, du känns ju väldigt mycket mer karismatisk nu.
Ja, men det tycker jag. Men det var nog jag minns jag var så jävla nervös i början för allt sånt. Det var ju på något sätt det som gjorde, tror jag, att min stand-up kunde ta fart. För att jag hade kommit över alla de grejerna, det här med att vara nervös och inte våga titta publiken i ögonen och så här. Men det, om man tittar på de gamla trolleriklippen, det är där man ser allt det. Att jag var liksom rädd så in i helvete. Mm. Jag tyckte jättemycket om att sitta på mitt rum och öva liksom. Men jag var bedrövlig på att stå på scen.
Mm, jaha, okej. Okay. Du var inget bra där heller.
Nej, men inte i början i alla fall. Eller då var det ju så här... Jag var bara rädd och visste inte riktigt vad som... Om jag trodde inte jag var kul, jag trodde bara att ja, men de här tricken är bra. Jag har inget med det att göra, typ.
Mm.
Men sen så, när jag skulle börja tävla och sånt där i trolleri, då fick man ta tag i det. Då var det så här, men du måste presentera det väl. Du måste gå in rak i ryggen och titta publiken i ögonen och säga god dag. Och sen ska du börja fippla, liksom. Mm.
Var det någon som sa det åt dig eller förstod du det själv? Mm.
Det var rätt fint. Det finns ju då svensk magisk cirkel som man kan ingå i när man är trolleriintresserad på något sätt liksom. Och då fanns det ett så här juniorläger för oss som då var unga trollkarlar.
Förlåt, men hur bra namn?
Ja, otroligt.
Svensk magisk cirkel, är det något man vill vara med?
Ja, det man hör. Ja, precis. Ja. Jag tror det drar mycket folk. Alltså. Men då var det så här läger där man fick åka... Om man var så här under 18 eller vad det var. Så åkte vi så 10 stycken till Halmstad. Och så satt där 3 gamla trollkarlsgubbar och sa till oss vad vi gjorde fel och vilket håll vi skulle titta och sådär. Så vi fick öva bland annat på att gå in på scenen. Och då var det en övning där man skulle gå från sidan och så skulle man titta på publiken. Man skulle titta alla i ögonen under tiden man gick fram till mitten av scenen. Och sen på mitten så skulle man pausa i 2 sekunder och vara helt tyst. Fortfarande titta på publiken och sen säga hej, jag heter Carl. Mm. Och sen skulle man säga hej då. Och så skulle man fortfarande titta på publiken och gå ut. Och det var en jävla tramsig övning tyckte vi. Eller vad fan, man kan gå in på scen kan vi väl. Men det har nog visat sig vara en rätt vettig övning ändå. Alltså,
alltså nu när jag har sett mycket av din stand-up på YouTube så du gör ju entré med självförtroende.
Ja. Ja, men exakt. Man, så här, gå in och ta rummet direkt. Mm. Visa att nej, men det är lugnt. Luta tillbaka, jag har det här.
Mm.
Ni behöver inte hålla på.
När stod du på scen för första gången liksom, och skulle göra något?
Då var jag nog 12, tror jag. Då var det en talangtävling i Helsingborgs, på Helsingborgsfestivalen. Så var det talang som hette Stjärnjakten. Och det var jag... Och så var det 19 tjejer som sjöng.
Mm.
Varav kanske 8 sjöng samma låt.
Okej, okay. Vad var det för låt?
Det var ganska många som sjöng en Pernilla Wahlgren-låt som hade varit med i Melodifestivalen det året. Om det kan vara den, Jag vill om du vågar. Kan den ha hetat så? Och vinsten då var att man fick uppträda på kvällen i någon sån lite varieté drag show, så fick man 5 minuter att köra liksom. Så den var jag med, och där vann jag och fick uppträda på kvällen då. Men det var nog mest för att det var någon som inte sjöng den här Pernilla Wahlgren-låten som jag vann.
Under magiåren, köpte du eller sålde trick?
Men jag köpte ju väldigt mycket skit liksom. Det finns en hel vind hemma hos mina föräldrar som bekräftar detta.
Okay.
Väldigt mycket olika böcker och mojänger med olika fjädrar i och sådär liksom. Men det var nog mest det som alltid kom fram till var att så här, men jag borde ju bara köpa böcker och kortlekar, för det är det jag tycker är kul. Men det var ofta man trodde så här, men nu köper jag den här påsen som man kan trolla fram en get ur, och så var det så, men jag har ingen get och jag vill inte trolla fram en get så här. Så det är rätt mycket onödig skit. Jag borde kanske sälja det eller skänka det till någon eller något sådär.
Har du en sån här låda som man kan såga i tu någon med?
Nej, det har jag inte. Jag var aldrig en sån illusionist människa.
Det är två människor, va?
Det finns olika sätt att göra det. Ja. Men ibland är det en människa, ibland är det två.
Ja.
Jag vet inte om man kan vara fler, men det går säkert om man vill.
Ja, jag fattar.
Ja.
Så vad kostar det då? Alltså, hur gör man?
Går man trollkar?
Nej, ja, precis. Alltså, om jag vill köpa ett korttrick av någon.
Ja, men jag tror du skulle köpa någon sån bok. Då skulle du köpa, om du är nybörjare, så skulle du köpa The Royal Road to Card Magic till exempel.
Men tänk att jag så här, fan, fuck det. För jag är ändå gammal, det här måste gå snabbt.
Du vill ha ett sånt automatiskt.
Jag åker till Las Vegas nu och går på någon mässa och köper upp allt. Och så ska jag göra 45 minuter på Hamburg Börs.
Om du ska köpa 45 minuter, ja, men du lägger kanske, om du ska göra det på en scen med, då måste det vara stora grejer. Om vi säger att du skulle behöva lägga kanske 100-200 000.
Ja, det är inte mer än så.
Ja, nej, du kanske kan, alltså om det ska vara grejer som typ sköter sig helt själva, så får du nog fan lägga 1 miljon. Okay.
Eller jag vet, jag fattar. Ja. Ja, vad roligt. Det verkar vara en rolig värld där. Förlåt, jag ska inte.
Nej, men det är en spännande värld.
Men det där kommer du aldrig titta tillbaka till.
Nej, alltså jag sitter och pillar med en kortlek ibland för att det är skoj liksom. Mm. Men jag tror inte att jag kommer bli trollkar igen. Det känns inte så.
Nej. Jag fattar. Det känns inte som du behöver det heller.
Nej.
Fan vad roligt. Men, och det här kommer liksom, det här kommer ur ett vakuum. Dina föräldrar gör ingenting i den här riktningen.
Nej, eller de hade ett typ coverdansband när jag var liten.
Okay.
Som de giggade med på helgerna.
Alltså båda?
Ja.
Okay.
Ibland var det bara de två i bandet. Och ibland var det någon tredje som hade lyckats lura sig in någon trummis eller sådär. Det var en period där de hade två keyboardister. Pappa spelade keyboard, mamma sjöng. Och så var det någon tredje keyboardist, eller en annan keyboardist som lyckades lura sig in. Men det var också så konstigt, för de hade liksom exakt samma keyboard. Så det breddade liksom inte ljudbilden överhuvudtaget, utan det lät bara dubbelt hela tiden. Men så det höll de på med fram tills att jag var 10 kanske. Men sen var inte det var inte liksom deras. Men de är lite så estradöriga. Mamma har sjungit väldigt mycket och sådär.
Ja, okay. Liksom. Ja, vad roligt. Hur sjunger du?
Okej, mamma säger att det är bra. Men det jag tror inte så bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Alltså, banal fråga säkert, men vad kommer efternamnet ifrån?
Det kommer från, det är ett sånt lumparnamn. Så att det var någon gubbe för 100 år sedan som hette Julius, som hette något i något vanligt efternamn som han inte fick heta då i lumpen, för att de fick inte vara två som hette Olsson eller vad det kan ha varit. Och då hade, tror jag han hade läst någon bok eller någonting med någon som hette Stanley, så då ville han byta till det och så fick han det.
Mm.
Och sen så hette ingen det på ett tag, och sen så bytte vi till det igen. Så mina föräldrar bytte ju till det när de skulle få mig. Aha, alltså jag är ju på riktigt typ döpt till ett artistnamn.
Ja, ja.
Alltså de på riktigt så har de ju... Jag frågar så, men varför bytte ni namn? Liksom. Så, nej, men det kan vara bra, vet du, att ha ett bra namn. Till vad då? Liksom. Ja, men om man vill uppträda någon gång eller sånt. Så de har ju velat att jag ska göra någonting.
Ja, jag förstår. Så du fick lite uppmuntran hemifrån?
Ja, ja. Jag har haft väldigt bra föräldrar. Inget att klaga på.
Nej, vad fint. Vad gör de när de inte sjunger i band?
Min mamma har varit sjuksköterska hela min...
Tog dina blodprov, ja.
Mm, exakt. Och sen, nu är hon någon slags mellanchef på en vårdcentral typ. Pappa jobbar just nu med glasmästeri. Eller han sätter i fönster åt folk. Jag tror inte, han är inte glasmästare på pappret, men han gör det ändå. Med någon som kan det typ.
Ja, du har något skämt om honom att han liksom alltid har haft någon slags sån hantverkarbusiness, ja, som går så där.
Ja, eller inte ens, utan han har gjort lite olika. Det har varit någonting med liksom så här, sålt glasduschar. Han har sysslat med dragbilsdirigering. Det låter liksom som att han har tvättat pengar åt något kriminellt nätverk om man räknar upp alla grejerna. Men så är det inte ens det. Utan det är bara att han har sagt, ja, men det kan vi göra. Och så ger han sig in i någonting. Och ibland går det bra, ibland går det dåligt.
Men så han är någon slags entreprenör?
Ja, det kan man säga. Fast nu är han mer så här fönsternisse. Och det tror jag han trivs bättre som, som entreprenör.
Jag fattar. Och du, som jag förstått det, liksom beskriver din uppväxt som trygg.
Mm,
så.
Det tror jag.
Ja. Hade du tråkigt?
Ja. Eller jag Jag hade rätt tråkigt i skolan och sånt, för att jag lärde mig rätt mycket av det som man, alltså läsa och skriva och sånt, det lärde jag mig innan vi började skolan. Och det är ju det man gör de första 6 åren liksom. Så att då var det ju mycket att jag inte kunde sitta still och springa runt och snacka och sånt liksom. Så då blev det kanske också trolleriet var lite så här. Det var det som jag tyckte var tråkigt, var att man inte fick utvecklas i den takt man ville liksom. Att om jag hade gjort klart någonting så fick jag inte göra något mer, utan då ska man vänta in klass. Och jag är idag är jag inte smartare än någon annan, men då när jag var liten tror jag att jag var lite smartare än de andra ungarna. Inte alla, men så. Övre snittet låg jag. Och då var det gjorde mig väldigt frustrerad att man inte fick utvecklas hur mycket man ville. Och då tror jag att trolleriet var bra där. För att där fick ju jag bli hur bra jag ville, hur fort jag ville. För att det var ingen annan som skulle vara med. Liksom.
Och kan du göra andra tricks än bara kort?
Jag kan, men kort var det som jag var bra på, tror jag.
De här grejerna med 2 ringar som sitter ihop, sådana grejer, kan du göra det?
Ja, men det kan jag göra.
Hur gör man då?
Ja, men det kan jag inte. Jag lever fortfarande under ed. Ja,
det gör det.
Ja.
Fan, det där vill man ju ändå veta.
Ja.
Du, jag tänker på... Vi var väl... Jag vet inte om vi var riktigt klara med det. Men jag bara tänker på så här, när du då ändå börjar skämta och göra stand-up och till och med går kurs liksom.
Mm.
När förstod du att du ville jobba med det? Var det redan från start?
Mm. Det var direkt. Just för att jag... Eller jag tänkte... I och med att jag tänkte innan det så tänkte jag att jag skulle jobba som trollkar. Liksom. Och jag var liksom inte... Jag tänkte inte att jag skulle plugga någonting och sådär. Så att jag var så här, nej men jag vill jobba med att stå på scen. Det visste jag.
Det är så häftigt tycker jag. För att, och jag vet inte om det är en generationsfråga. Men jag kommer ju från en ännu mindre ort än du gör.
Mm.
Men... Och då fanns det liksom 16 pamfletter hos syokonsulenterna. Det var de jobb man kunde bli.
Mm.
Det var ingen som sa att man kunde bli rockstjärna eller magiker.
Nej, och det är helt sjukt att min syokonsulent sa faktiskt att jag fick bli magiker. Okay. Det var så sjukt, för att jag minns att jag hade hört massa så här olika nissar säga att nej, men de kommer säga att du ska bli något annat, men bli det du vill. Liksom. Så gick jag in och sa, men jag tänker gå i gymnasiet, men jag vill bli trollkarl sen. Och så sa hon, ja men då tycker jag att du ska bli det. Ja, det var fint tyckte jag. Sen vet jag inte om hon trodde på det själv på riktigt, men det var ändå fint att hon sa det.
Ja, roligt, vad hette hon?
Hon hette Rosi, tror jag.
Perfekt.
Ja.
Du, jag tänkte på jag tänkte på en sak som du sa i din podcast, din egen podcast, att du är så impad av folk som gör låtar. Alltså folk som gör låtar färdigt.
Uh-huh.
Jag vet inte om det här leder någon vart. Men jag tänker att de som gör låtar, de har ju förmodligen det som fokus.
Ja, uh-huh. Så är det ju.
Om du också hade haft det som fokus så kanske du hade gjort färdigt låtar.
Ja, jo men så är det ju. Jag vet ju att det är så. Men det är ett så tråkigt sätt att säga på värld. Eller så här, det är ju fint på det sättet att man vet att om jag vill göra någonting så kan jag förmodligen med rätt liksom, jag kan fixa det, tror jag liksom. Men om man, men det är någonstans, jag tycker det är något fint med att förundras över hur saker går till också. Liksom. Att säga, men vad fan vad sjukt att du har, och framförallt då när man, om man bara sätter sig i så här Logic i ett par timmar och kollar på någon sån YouTube-tutorial om hur man lägger på olika reverb och kompressorer och sådär, så fattar man såhär, jävlar vad svårt det är. Att helvete, alltså okej, så ni gör liksom, och så ska det vara rätt siffra där på något sätt, och då ska du tänka på alla andra siffror som du också har lagt in, så här. Och det tycker jag kan vara häftigt.
Så tänker jag mig att många tänker om ditt jobb.
Ja, så
alltså, för du skulle ju inte gå upp på scen med en premiss bara, antar jag.
Nej, inte, eller ja,
eller med bara punchen.
I utvecklingsstadiet kan det vara så. Men jag gör ju inte det i på turnén liksom.
Nej.
Så ofta.
Det här tycker jag är så roligt att prata om. Och då tänkte jag så här, vi skulle kunna zooma in på ett skämt i din special som folk faktiskt kan se. Och så om vi tar då liksom den här maskeradrutinen som du har någonstans i mitten av den.
Mm. Fest är liksom dött för mig. Jag minns när fest dog för mig. Jag var 9 år.
Vi var på maskerad, eller vi skulle till maskerad. Och jag ville gå dit, men jag tyckte att de var klä ut mig. Så jag sa till min kompis att du gör det lätt för oss. Vi är salt och peppar, du och jag. Du har vita kläder med ett S på magen som är salt. Jag har svarta kläder med ett P, peppar. Salt och peppar. Och så långt var det bra, men när vi skulle gå dit så blev han sjuk. Så jag gick själv som peppar. Jag tror inte ni fattar hur mycket peppar förlorar när han inte har salt med sig. Det är en jävligt svag soloutstyrsel, kan jag säga. Alltså, hej och välkommen, vad ska du föreställa? Peppar, det är jag som är peppar. Tycker ni det är likt? För ni fattar, jag var inte en pepparkvarn eller ett pepparkorn. Jag var bara konceptet peppar. För det är knack, knack, bus eller godis.
Vad ska du föreställa, lille vän?
Pepparkärring, vet du inte vad peppar är?
Kan du ta oss igenom hur den processen gick till när du skrev det?
Ja, men jag tror dels så handlade det väl om historien liksom.
Och den, för den är sann?
Den är nästan sann.
Okay.
Eller den är sann, men den är inte helt sann för mig.
Okay.
Tyvärr. Den är, nej men så här var det att det var någon kompis som skulle göra den här salt och peppar. Att de skulle gå som salt och peppar. Vilket jag tyckte var en jättedålig idé. Och så blev den ena sjuk.
Mm.
Så att den andra fick gå själv som peppar. Och då blev det på något sätt att jag fick börja fundera på så här, fan vilken bra... Så, men så blir det också... Det, är det något jag har lärt mig så är det att det blir konstigt om du berättar så här, min kompis gjorde det här. Utan på något sätt så här, men berätta då om dig själv. Om du skulle vara i den här situationen, hur skulle det bli då? Det är i och för sig den enda historien i specialen som faktiskt inte är min liksom.
Ah, okay.
Mm. Jag brukar inte göra så, men den passade så bra där och jag var nog inte heller så jävla cool på den maskeraden liksom. Men känslan inför att säga jag hatar maskerad, den är sann.
Mm.
Så på något sätt man utgår från en känsla som man har.
Mm.
På riktigt. Mm. Och sen försöker man bara beskriva den.
Vänta, då sitter du hemma i lägenheten i Hässelby och bara fan, jag hatar maskerad. Ja. Vad kan jag göra på det?
Ja, men så kan det nog vara. Eller så kanske jag kommer på den här grejen om, just det var han som gick som peppar själv. Fan, det är ju kul. Varför gjorde han... Eller, och så blir det så här, vad får jag för känslor när jag tänker på det här? Så det är ganska bra tycker jag när man skriver stand-up. Välj en känsla och följ den. Det är ganska ofta man skriver på ett ämne att man är så här, nu ska vi skriva om saft. Nu ska jag skriva 10 skämt om saft. Så är det så här, fast det kan fortfarande bli hoppigt och rörigt även om du håller dig till ämnet saft. För jag tror, det här är jag inte utbildad inom det här, men det känns som att människor ändå har lättare att följa en känsloutveckling än ett specifikt ämne.
Mm.
Att om en människa sitter och är arg så är det lättare att bara följa med i ilskan tills den kanske avtar eller ökar eller sådär. Det är lättare än att du bara sitter och, nu ska jag säga olika grejer om hästar.
Mm.
Liksom.
Mm. Nu tänker jag på Martin Sonnebys otroliga hästrutin.
Ja, men till exempel. Ja. Mm. Jo, men där följer han ju också, där har han ju inställningen från början att om det är att han hatar hästmänniskor eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och så följer han den liksom. Så man kan ju fortfarande följa ämnet också om man vill. Men där,
så du, vad du har då är liksom, du har maskerad och känslan hat.
Ja.
Okej.
Okay. Mm. Eller, ja men precis, känslan, ja, men om det är så, min pappa hatar också maskerad nämligen. Han gick på de skulle gå på maskerad en gång, han och mamma. Och då blev man tilldelad vad man skulle gå som. Och så skulle mamma skulle vara en törnrosa eller någonting. Och så skulle pappa vara banane.
Mm.
Och då ville han verkligen inte det. Men han gick på maskerad. Så då tryckte han en tröja där det stod vem fan är banane. Jag hatar maskerad. Och den tyckte vi var rolig då när vi var små. Och så den meningen, jag hatar maskerad. Den liksom, det var någon del så här, ja men det ska jag också göra när jag blir stor. Tror jag att jag tänkte. Och så gör jag det.
Mm.
Så det är så jävla svårt att säga vad det kommer ifrån. Men det jag försöker göra när jag skriver vilken rutin som helst, det är att om det dyker upp någon spännande känsla eller så, som man känner att det här finns någonting kul, det är någonting orimligt med den här stämmer inte alltid överens med vad jag tycker eller tänker om mig själv, utan fan, här bara kände jag hat inför det här som det inte finns någon anledning att vara sur på eller något sånt.
Mm.
Och så försöker man bara beskriva den känslan.
Mm. Men blir det roligare att du hatar maskerad än att du älskar maskerad, så att säga?
Det vet jag inte. Men det är inte ett beslut jag... Eller jag väljer inte så, tror jag. Utan jag väljer nog att jag... Genom hur det är.
Mm. Mm.
Liksom. Ja, jag tänker inte så ofta vad är roligast, vilken vinkel är roligast att ta. Utan ofta så här, men vilken vinkel är det? Vilke, vad är det som känns? Vilken kan jag försvara i rätten? Mm. Eller i alla fall, vilken känsla kan jag ärligt säga att jag har?
Mm.
För att då blir det lättare att göra... Just den maskeradrutinen skulle jag säga är en sån som bara verkligen blir ett jävla urverk till slut. Som jag bara vet, där jag vet bitarna och jag kan liksom... Jag kan trycka på rätt knappar och få den att funka liksom, varje kväll, typ. Men sen så finns det också sådana rutiner som drivs av en känsla som jag hela tiden har. Där om jag är sur på något speciellt eller jag är förundrad över något speciellt så är de rutinerna är lättare att göra en hel turné för att de väcker den här känslan varje gång. Liksom.
Mm, mm.
Just maskeradgrejen är mer än... Ja, men det blev en bra pusselbit där. Och vissa kvällar var den skitrolig att göra. Vissa kvällar kändes den bara som att ja, men nu bara sätter jag ihop bitarna och trycker på knapparna och ser till så att det funkar. Liksom.
Mm. Om det är det senare scenariot, att du inte riktigt känner den, märker publiken det? Då?
Ja, det tror jag.
Okay.
Man måste hitta ett sätt att vara engagerad i materialet även om man har gjort det 100 gånger senaste halvåret. Liksom.
Mm. Jag tycker det är väldigt fint när du så här, för det känns som att du nästan, jag tror faktiskt jag hörde dig prata om det i någon intervju också, att du liksom tänkte att du inte skulle tycka att ditt eget material var roligt, att det på något sätt var proffsigare, men det är ju då blir det ju så fint när du spricker så att säga, alltså när du faktiskt skrattar själv.
Ja, och det finns en liten grej i föreställningen som bara utvecklades under turnén. Som handlar om att min mamma hade hittat på ett skämt som hon skulle berätta för mig. Och i den biten så sprack jag varje gång. Mm. Och det är liksom, folk är så här, men du fejkar ju det. Och så bara säger ja men en eller två gånger så var jag tvungen att liksom starta fnisset. Men sen så började jag tycka att det var roligt på riktigt och behövde inte fejka mer liksom. Mm. För att jag fattar så här, men det är bra om jag spricker lite här. Så jag kanske kommer behöva fejka det. Men sen så på något sätt så tyckte jag att det var kul varje gång.
Mm.
Så att det är någonstans... Jag tycker att det kan vara ett tecken på att man lever sig in i det liksom. Och berättar det som att man måste inse att men de här hör det här för första gången förmodligen. Att nu får, alltså, du kan inte berätta det som att du har sagt det 100 gånger redan. Utan nej. Då får du liksom...
Det är det som är jobbet, tänker jag.
Mm. Ja, men så är det ju.
Ja. Och det blir ju också väldigt, alltså på något sätt så tillför det verkligen någonting när någon skrattar med publiken, tänker jag.
Ja, jag tycker det är en fin och skön känsla att vi skrattar, att vi har roligt tillsammans. Det är inte jag som står här och gör ett jobb och ni får någonting och sen så efteråt så får jag betalt. Och det är det som är vår transaktion här. Utan det är liksom, i den här stunden så finns det ett givande och tagande som båda tycker är trevligt. Liksom. Mm.
Det känns ju som att du älskar att vara där uppe.
Mm, ja, så är det ju. Det är ju jävla häftigt. Eller det har liksom aldrig lagt sig att jag tycker det är fett att jag får göra det. Och sen tycker jag också ofta att jag liksom inte förtjänar det. Men att jag tycker att jag tar det på allvar. Jag gör mitt bästa liksom.
Mm.
Och det gör nog det lite lättare och trivas där uppe också. Men ja, jag trivs väldigt bra på scen. Jag tycker jättemycket om att få göra det. Mm. Och blir genuint glad varje gång jag tittar ut i en teater eller en klubb eller vad som helst. Och bara, shit, de har köpt biljetter för att jag är här. Det tycker jag på riktigt varje gång. Liksom. Mm.
Alltså, är du dålig ibland fortfarande?
Ja, men jag väljer när jag får vara dålig typ. Sen ibland så råkar man ju vara sämre än man vill. Men när jag är på Big Ben och testar nytt eller så, då kan det vara bedrövligt ibland. Alltså. Hade någon spaning från, och det här är inte bra reklam för mig själv, men någon spaning som jag visste samma, det här är nog dåligt, men jag måste ändå testa den en gång. Som handlar någonting om hur svårt det var att sätta upp saker på väggar.
Mm. Och att man, det kan jag relatera till. Jag tycker det är skitsvårt.
Jo, men det var ändå så här, någon har byggt en vägg, en bärande vägg, och så ska jag hålla på och borra i den för att jag vill ha en klocka där. Eller du vet, det var någonting, och det var så tyst i lokalen. Och jag hade ju själv ändå känt så här, men det här är nog inte tydligt, det här är inte... Och jag kommer inte om ett år känna, fan vad glad jag är att jag har den här väggrutinen liksom. Men då började jag skratta på scen själv för att det bara gick dåligt liksom. Och då så släppte jag det liksom och gick vidare till något annat skämt. Men mm. det kan bomba fortfarande, absolut.
Alltså jag, vi har ju, du och jag har ju träffats i stand-up-sammanhang när jag fortfarande trodde att jag skulle hålla på med det.
Jag minns en gång vi träffades på Anders och Nisse där, Cantina Real.
Va? Du skällde ut mig efter noter.
Skällde jag ut dig efter noter?
Nej, det gjorde du väl inte. Men
jag
det...
kan tänka mig att jag var dryg.
Ja, men... lite dryg var
det. Ja. Mm. Vad sa jag?
Du sa att du får ju bestämma dig. Ja. Ska du hålla på med det här eller?
Vet du vad jag tror? Ja, men det minns jag faktiskt. Mm. Och jag tror att det var någonting med att jag tyckte att folk var lite, att det var, det känns som att vissa svassar lite kring dina ben, kanske för att de ville vara med här eller någonting. Eller för att du så här, men Triumf, han är cool, han gör det här och det här liksom. Men då var man så här, men det är inte schysst mot honom som ståuppkomiker, tänkte jag. Att om han vill göra det här så räcker det inte att vissa, ja men det där blir bra, kör så där bara. Men så tror jag att jag, då bestämde jag, mitt 19-åriga jag, för att nu, ja, det är lugnt grabbar, jag tar det här. Jag tar den för laget. Jag kan ta Triumf under mina vingar. Mm.
Nej, men då hade jag nog bestämt mig att jag skulle ge det ett ärligt försök. Men,
det... så ångrar du dig av att jag skällde dig?
Nej, inte alls. Tvärtom. Nej, men jag blev nog starkt av det. Så du behöver inte ha dåligt samvete. Okay. Däremot så tror jag inte att det är för mig tyvärr. Alltså jag älskar verkligen att stå på scen. Men jag kan inte skriva, skämt. För, alltså det har ju hänt. Bevisligen, några gånger att jag har gjort det och att det har blivit helt okej. Men det är lite som det där med som vi pratade om, att så här, om man fokuserar på att göra låtar klart så blir de klara. Jag har liksom aldrig givit stand-upen det fokus som det behöver för att det ska bli bra. Man kan ju inte half-ass it liksom.
Nej, det är det som är, kan vara jävligt krångligt med det. Just att det går inte att komma ibland liksom. Utan det är så här, men om vi inte syns varje vecka så är det bara en av oss max som håller på liksom. Eller ja, det beror lite på vilket stadie man är så där. Men det jag tycker definitivt, det är ju något man måste göra hela tiden. För annars märker man att, man märker väldigt tydligt både på sig själv och på andra att, men nu har inte du varit här på ett tag. Eller nu är du bara här en gång i veckan. Det kommer inte... Det räcker inte för att hålla nivån liksom.
Nej, och det är det man man kan ju också verkligen se det, eller det, man kan ju bara ta mig och David Sundin igen då som så här, han gjorde ju jobbet. Ja. Nu är han
David Sundin.
Ja, exakt, ja. Med hela svenska folket.
Men du är ju Kristoffer Triumf med delar av svenska folket. Ja. Och det är väl också något.
Det är fint det med.
Ja,
absolut,
tycker jag.
Men vad tänker du då om att jag ska snart komma om med en spaning om Greta Thunberg, men innan dess vad tänker du om att åldras i branschen? Alltså, förstår jag menar?
Jag har ju nästan blivit vuxen i branschen liksom. Eller när jag kom till Stockholm då efter studenten liksom, så var jag ju liksom en jävligt rädd 18-åring sådär som egentligen ville bo kvar hemma hos mamma, men ändå tänkte att ja, men jag måste nu åka till Stockholm om jag vill göra stand-up liksom. Och var väldigt mycket sagt, ja men som du säger sådär, som kan skälla ut en, eller skälla ut, men som kan ge en vuxen man en lektion i någonting som jag själv har hållit på med i en kvart liksom. Ja, men jag bestämde mig, jag måste ha taggarna utåt liksom. För man hörde så att det är så jävla hårt i Stockholm, ska du veta. Och det är då vassa armbågar och så. Och sen så, efter ett tag så kände jag att, men det är nog inte det va. Eller det kändes som något sånt där rykte som man hörde när man kom utifrån. Att du vet, i Stockholm är det där, du vet. De lurar varandra och de kan skicka olika hotbrev och sådär. Någonstans. Men sen så efter något år av det där, var att vara en liten ettrig större jävel, så var det som att jag bara sa, men fan, det kanske är lugnt, de här kanske är mina kompisar, de kanske vill mig väl till och med. Och då blev det mycket bättre, tror jag. Men sen mådde jag nog bättre av att också Jag bodde i stan innan, hyrde något rum på Hökens gata som ligger precis vid Slussen. Och det var lite för mycket för mig. Jag tyckte inte om att bo så mycket i Stockholm liksom. Så när jag flyttade ut till Hässelby...
Men vilket i och för sig gjorde att du kunde vara på alla klubbar alla dagar i veckan också.
Så var det ju. Mm. Det var, jag önskar inte det ogjort liksom. För att jag hade ju verkligen på riktigt 5 minuters promenad till Big Ben. Men jag märkte så att jag klarar inte av det här i längd. Det är för mycket folk. Alltså jag ska ut och... Man ska gå ut och köpa snus och träffar man 200 pers. Det är inte min stil. Jag är inte uppväxt så här. Jag vill inte bo så här typ. Så flyttade jag ut till Hässelby strand. Och sen dess har det varit mycket lugnare. Att jag kan välja när jag vill komma in här och rota runt lite. Och sen så ut igen. Liksom.
Mm. Mm. Jo, min spaning... Jo, just det. Om att åldras i branschen. För jag tänker mig, du har ju mest framför dig. Mm. Förmodligen.
Ja, förhoppningsvis.
När tror du att du pikar?
Jag har haft någon slags fast uppfattning om att ståuppkomiker generellt sett peakar i 40-45 års ålder någon gång. För att jag har trott att, eller dels för att det är väldigt många av dem som jag har ansett så här, men nu är den bäst i världen. Det är ofta när de är runt 40-45. Och jag tror att dels så har man väl tillräckligt mycket bakom sig för att ha mycket intressanta saker att prata. Eller att man har haft lite liv liksom. Men man är också inte så gammal att man har blivit en tjurgubbe eller tant liksom. Och sen tror jag också att en väldigt stor del av publiken är i samma ålder som en själv. Mm. Att om du uppträder på en teater och biljetterna kostar sig och så mycket, så är det ofta men en så här medelålders människa. Det är den som med störst sannolikhet har råd att gå på den föreställningen, men också inte behöver beställa någon färdtjänst och sådär. Så att det är liksom... Jag tror att de är lättare att få till teatern än 18-åringar eller 70-åringar. Liksom. Så det är det jag tänker. Att när du är i samma ålder som publiken, så där har ni någonting gemensamt. Plus att du har tillräckligt mycket bakom dig och förmodligen har hållit på med din konstform så pass länge. Liksom. Så det tror jag. Vi hoppas på det. Och sen kommer jag fortsätta. Så det kommer bli sämre, men jag kommer hålla på. Det kan jag ge fan på.
Men vilka är det som går på den här showen?
Det är väldigt blandat. Det är, jag skulle säga att medelålderns, eller medianmänniskan är ju kanske 32, tror jag. De är, Marcus sa bra en gång, han sa att min publik, alltså Karls, min publik är som mig själv eller äldre. Och Marcus publik är som han själv eller yngre.
Mm.
Så att det är någonstans vi möts ganska bra. Alltså att de är ofta så här, de flesta kanske är i min ålder. Sen är det några som är så 30-35, några som är 40-45 och några som, där är ibland är någon som är 75 också.
Mm.
Och jag tycker det, för mig är det, jag tycker det är en så jävla fin bild när man kan se en första rad liksom. Och där sitter ett par som är, de är 16 år, här sitter den enas föräldrar som är 55, här sitter en 4 killar som är 17 och här sitter en gammal gubbe som är 70 som går på allt som är på den här teatern, såklart också på detta, och det är därför han sitter längst fram i mitten så här. Och att då få se dem från scen då skratta tillsammans åt samma skämt, det är liksom, jag tycker det är otroligt.
Eller så här. Mm. Du bombar aldrig på turné?
Jag gör bättre och sämre gig, men det är bomba. Alltså att du under 80 minuter skulle, att det skulle vara helt tyst i lokalen under 80 minuter, det när det är bara ditt namn på affischen, det tror det är svårt. Alltså.
Ja.
Det är nästan svårare än att riva 80 minuter.
Jag tänker bara, jo, här kommer min surtförvärvade spaning om Greta Thunberg då. För att jag lyssnade på En varg söker sin podd, och i senaste avsnittet så sa Liv Strömqvist typ när hon ska ta sig ner från den hajen, alltså när man är så liten och har tagit den tunga drogen som att stå i FN när man är under 18, hur fan detoxar man från det?
Mm.
Det finns bara en väg och det är neråt.
Mm.
Och då, jag menar, du var med i parlamentet redan som tonåring. Det största humorprogrammet vi har, antar jag.
Kanske, jag tror det.
Ja. Du har kuskat land och rike runt 2 gånger för utsålda hus. Mm. Gjort en egen tv-serie, har en special på SVT.
Mm. Vad ska jag göra nu?
Ja, exakt. Kan det bli så mycket större?
Nej, men det, jag tror inte det är det som är... Sen kanske det, om det inte blir större så kanske det får någon slags negativa konsekvenser, det vet jag inte. Men det är inte mitt mål att det ska bli större. Utan jag tror att när jag började, och det här kan vara en efterhandskonstruktion, men det är så här jag tror att det var. Att jag tänkte att jag måste vara lite känd i någon form för att kunna bli riktigt bra på stand-up. Jag måste sälja biljetter, för annars kan jag inte få gigga tillräckligt mycket för att bli bra. Mm. Så jag tänkte, men jag måste, och då hade jag väl någon slags 10-årsplan om att om 10 år ska jag kunna göra 10 små teatrar under eget namn liksom. Sen gick det lite fortare än det, men det var planen, att säga, men jag ska börja sälja biljetter i någon form. Och jag, för mig var det, ja, men lite den här bilden av Carolina Häckner på Aftonstjärnan, att så här, det spelar ingen roll om jag är på en liten teater och precis får det att gå ihop. Jag hade liksom inga drömmar om att bo i någon paradvåning och köra någon dyr bil eller så här, utan jag vill bara hålla på med det jag gör typ. Och så länge jag får hålla på så är jag rätt nöjd. Typ. För det är det som ger mig någonting. Jag får ingen kick, för att det finns saker jag hade kunnat göra för att vara större, tror jag. Jag hade kunnat tacka ja till olika så här dans- och lekprogram och allt vad det är liksom. Och det hade säkert gjort mig till en...
Har Let's Dance hört av sig alltså?
Ja, det är för något år sedan. Okay. Men då, det hade säkert kunnat lyfta på något sätt någonting. Men det är liksom inte det. För då blir det också så här, okej. För det första vill jag inte dansa på tv, men om jag skulle vilja det så blir det så här, fast fan, då är det ju x antal veckor som jag inte kan vara på Big Ben. Mm. Och tänk om jag hade kommit på något svinbra de veckorna som jag missar då liksom.
Fan vad fint. Ja. Vilken men på något sätt så tänker, alltså det känns ju som att det är ju det långsiktigaste tänket du kan ha.
Mm. Ja, men jag är mycket för långsiktiga planer.
Mm.
Så typ
smart.
Ja, kanske.
Du pratade tidigare om det här med att ha en känsla i en liksom ett sätt eller vad man ska säga.
Mm.
Alltså hur många känslor orkar en kväll med för dig?
Ja, det är ju lite olika. Så länge den är tydligt definierad så tror jag att man kan orka med rätt många. Men sen har man ju sitt spektra liksom. Som finns på, det är väl ungefär så många som man orkar med själv, tänker jag. Att så här, man kan inte ha fler känslor på ett sätt än vad en människa har, tror jag. Utan det får vara ungefär så här, men ungefär vilket spann kan jag röra mig inom på den här tiden, då tror jag att de är med också.
Men det är också svårt tycker jag, för att jag vet inte varför, men jag funderade liksom på, och det finns ju någon slags grundkänsla. Alltså det här står ju på Wikipedia någonstans, så många känslor en människa rymmer.
Just det.
Men det är ju inte så himla många. Och det är inte heller så att alla är, jag vet inte, comedy gold i sig.
Nej, det är ju bra. Eller om man ska göra det väldigt lätt för sig, vilket jag nog ofta gör, så är det ju att man tar något som är liksom negativt. Det är ju svårt. Om man utan ironi ska prata om hur härligt det är med sommaren liksom.
Mm.
Det kan bli krångligt att göra stand-up på det. Jag tror det går kanske. Men det är väldigt svårt utan någon form av sarkasm eller underliggande hat som ändå tittar fram lite ibland. Så det, när jag läste någon sån stand-up-bok som heter så Comedy Bible eller någonting, då stod det att man skulle börja ett skämt med så här, antingen att någonting är dåligt eller konstigt eller vad det nu var, att det är så konstigt med Kristoffer Triumf, så ska man börja om man ska skämta om dig.
Mm. Just det.
Ja, typ.
Ja, eller så här, fan, har ni tänkt på Kristoffer Triumf?
Mm.
Vad konstig han är ändå.
Ja, alltså, ja. Så hade man ju hellre gjort det antagligen.
Kanske.
Ja.
Nu ska vi se. Vi har ju redan varit inne på det här lite, men jag vill ändå ställa frågan, vad tänker du att du ska göra liksom? Jag menar, du har ju ändå, du är 24 nu, du har ju liksom 41 år till folkpensionen, kanske 43, kanske till och med 45 när,
om folk får som de vill. Men jag, nej, alltså jag, någonstans så vill man, jag vill ju bara utvecklas och bli bättre liksom. Och sen så är jag helt övertygad om att det kommer dyka upp grejer. Att det kommer dyka upp att jag känner så här, men nu ska jag skriva den här serien eller försöka göra en film eller jag ska liksom göra något radioprogram eller vad vet jag. Så här, jag är övertygad om att det dyker upp sådana grejer liksom. Stand-upen är bara på något sätt, det är det, jag följer den riktningen och på något sätt ibland så gör jag en avstickare till någonting. Men stand-up är ju, det är det jag gillar med det också att, och det återkommer väl till det här att det finns ingen gräns för hur mycket jag får utvecklas. Det är ingen filmfond som måste gå in med pengar för att jag ska få göra stand-up. Det är inget bidrag eller stipendium som ska beviljas. Det är ingen producent som måste sköta sitt jobb för att jag ska kunna. Utan det är bara jag liksom.
Och Peppe Masala.
Och Peppe på brunnen är ju mycket viktig såklart. Mm. Men han sköter det bra. Och Sissi, min manager, sköter sig jättebra. Så det är liksom inte... Nej, men det är ett evighetslopp. Man vet inte riktigt hur bra någon kan bli. Och man vet inte hur bra man själv kan bli. Jag är väldigt nyfiken på att se min nästa special. Liksom.
Mm.
Jag vill veta vad den är.
Mm.
Vad ska jag hitta på härnäst?
Har du skrivit mycket på den då?
Jag hann få ihop 40 liksom hyfsade minuter innan de stängde ner helt.
Okej. Okay. För du var inte klar med din förra turné riktigt när pandemin slog till.
Nej, vi fick stänga i början på mars eller slutet på februari liksom. Och så kände man väl ganska mycket att fan, det blir nog ingen fortsättning på det här. Och då hade vi hade testfilmat den. Så den filmen som ligger på SVT nu, det är egentligen inte den som det skulle ha varit. Utan vi gjorde så här, men vi filmar en gång och så gör vi om grejer som vi inte gillade typ.
För det var ju precis i början av turnén också som jag förstått det, som du
nej,
filmade.
Nej, detta var i början av det andra benet på turnén.
Okay. Mm.
Så jag hade gjort showen kanske 60 gånger eller någonting, 50 okay. kanske när vi filmade. Men skulle väl gärna gjort den kanske 50 till. Men nu blev det som det blev. Och då var det som att skit i det då. Jag började skriva nytt istället. För man fick ju fortfarande göra de här giggen för 50 pers. Liksom. Så jag gjorde jättemånga sådana.
Mm.
Och när vi stängde igen liksom, så kändes det som att jag hade kanske 35-40 minuter som ändå gick att göra något av. Liksom. Mm.
Ja. Du, jag tänkte att vi skulle gå in på mitt succémoment frågor du inte fått förut.
Okay.
Och här tror jag att det kan bli riktiga kanonfrågor och svar.
Mm, jag tror det.
Ja. Hur känner du för att gå på en K-brunn?
Känner ingenting.
Okay.
Jag har aldrig varit någon brunnmänniska så.
Nej.
Nej, men jag har haft kompisar som är det som är så här, men dum i huvudet, din A-brunn. Men jag har aldrig någonsin brytt mig. Eller är det A-brunnar man ska akta sig för eller K-brunnar?
Ja, det är A-brunnar du ska akta dig för. Ja.
Okej, okay, så K-brunnar, där har jag rätt.
Ja, ja.
I och med att jag känner ingenting.
Nej, men det är snarare positivt tror jag.
Mm, okej.
Okay. Mm. Mm, sen så vill jag också skohona min initial.
Ja, såklart. Ja.
När plockade du senast upp någon annans skräp?
Det beror på vad man menar med någon annans. Om min flickvän har lämnat en tom Ben & Jerry's burk i vardagsrummet och jag tar den och slänger den, är det att plocka upp någon annans?
Ja, det kan räknas, ja.
Ja, men då var det i förrgår.
Okej.
Okay. Ja. Eller jag plockar upp min hunds bajs, det måste ju räknas. För så fall var det i morse.
Ja, det räknas väl också.
Ja.
Finns det någon liveskiva som är okej?
Liveskiva som är okej?
Okay? Ja.
Och då är det inte stand-up utan musik. Tänkte.
Ja, det både funkar väl egentligen.
Stand-up finns det ju väldigt många som är väldigt okej. Okay. Men har jag någon musik-live-skiva jag brukar slå på?
Finns det stand-up-skivor som du lyssnar på?
Ja, det finns ju vissa saker som bara är släppta på skiva. Mycket av Richard Pryors tidiga grejer är bara släppta på skiva, till exempel. Mm. Och sen Tig Notaro gjorde en special som heter Live.
Just det.
Typ 2007, 8, 9, något sånt kanske.
Henne har jag intervjuat en gång och hon försökte ställa in när jag var i trapphuset hos henne. Oj. Det lyckades hon inte med.
Nej.
Det ringde just från dolt nummer.
Ja.
Jag svarade inte. Nej. Bara gick och knackade på.
Ja.
Så fick hon ta den intervjun.
Mm, det tycker jag var rimligt.
Ja.
Nej, men så, och den är ju otrolig. Liksom. Och den
finns hon bara hatade.
Va?
Hon hatade varje sekund tror jag.
Av att göra skivan?
Nej,
av din intervju. Ja, jo, men det kan man väl ändå. Jag kan tycka det är något, måste vara svårt med att vara intervjuare. Just om man om man inte har någon liksom cred i det landet man ska intervjua någon. Mm. Bara så här, hej, jag heter Kristoffer, jag har en publik i Sverige som är ett land som är ungefär en promille av det här landet. Och någon av dem kanske tycker att det här är bra. Mm. Men eftersom att du är sur så kommer de förmodligen tycka att du låter sur och inte köpa någon biljett. Mm. Ja, det blir krångligt. Mm. Men jag respekterar att ni krigar på.
Men nu avbröt jag dig lite när du pratade om hennes otroliga special. Och den var ju otrolig. När
hon är otrolig. Och den är ju sån som bara finns på skiva. Den handlar ju om att hon liksom fick cancer, blev lämnad, hennes mamma dog och hon fick någon tarmsjukdom typ samma år.
Mm.
Och hon berättade, det är så jävla bra alltså. Mm. Så den kan man lyssna på, finns på Spotify tror jag.
Apropå sjukdom, nu, det här är ju inte frågor du inte fått förut, men stämmer det alltså att du har både typ 1 och 2 diabetes?
Nej, eller det som jag har, det heter att jag har LADA diabetes.
Okay.
Typ, som gör att jag har någon. Om du ska ha diabetes typ 1 så är det två saker som ska vara trasiga i dig typ. Min ena är trasig och det är den oftast inte på typ 2 år. Liksom. Okay. Mm. Så att jag har lite för... Men jag tar inget insulin och sånt just nu.
Aha, du tar inga sprutor?
Nej. Nej, utan jag äter tabletter och försöker sköta min kost.
Jag fattar. Mm. Och vad innebär att sköta din kost? Inget socker? Och...
Jag äter en inte så strikt LCHF. Ja. Det är det som jag har lyckats få att funka.
Så benäs och kött typ och sallad?
Typ.
Ja.
Och sen ibland fuskar man bara.
Jag förstår. Mm. Ja, med stickspår och allt så var det där frågor du inte fått förut.
Ja, spännande.
Du hade inte fått dem va?
Jag hade inte fått någon av dem.
Nej, härligt. Du, då återstår väl egentligen bara frågan om du vill rekommendera något.
Jag kan rekommendera John Ajvide Lindqvists senaste bok. Mm. Vänligheten.
Ja.
Det kan jag göra.
Fint.
Ja.
Känns det okej?
Okay? Det känns okej. Okay, tycker jag. Det känns nästan konstigt att bli intervjuad när man inte är aktiv. Eller inte känner sig så aktiv.
Nej.
När man inte håller på.
Men nej, du har ingenting att plugga riktigt.
Nej, det skulle jag inte säga.
Fast du kan ju plugga din special.
Ja, min special. Född 1996 på SVT Play.
Mm. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Det där, kära du, var inget mindre än Värvets absolut mest 451 ordinarie avsnitt med Carl Stanley, som ju du givetvis på stört bör följa i sociala medier. Gå till Värvet på Instagram så slussar vi dig vidare. Värvet heter vi där. Nästa vecka låter det bland annat så här i podden.
Ibland kan man verkligen vara så här. Fast nu lämnade vi det här lite för snabbt.
Exakt.
Ja. Så kan det verkligen vara att man bara så här, kan vi återgå till den här stekgraden nu? Alltså, du förstår hur perfekt den är. Alltså jag vill ändå att vi verkligen bara stannar där en stund. Och du får gärna fråga frågor om hur det gick till. Du får jättegärna så vill du att jag ska ta dig igenom hela processen? För det gör jag med glädje. Alltså så, man vill verkligen så, ja, 100%.
Yes, matlagaren och radiolegendaren Linnea Wikblad tittar förbi Gamla stans kanske mysigaste ateljé, och det, mina damer och herrar, blir ett samtal ni inte vill missa. Värvet produceras av Camilla Fågelborg, presenteras i samarbete med Acast och jag heter Kristoffer Triumf. Tack för visat intresse, vaya con Dios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!